Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hur går den där ABBA? Happy New Year! Happy New Year!
Eller så kör man här. 10,
9, 8, 7. Ska man med på 10 först?
Och ska man lyssna på 10?
Jag vet.
10, 9, 8, 7. Okej, vänta. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gott nytt år! Fast idag tror jag ni är trötta och kanske bakis och slitna och mår jättekast. Så att nu ska vi ta hand om er lite och ni ska få höra på AT-läkarnas nyårsspecial.
Ja, men nu ska vi marinera i det förra året innan ni går vidare. Låt oss bli lite nostalgiska en stund.
Vi måste grotta in oss i det gamla innan vi kan ta oss an nya. Mm. Ja. Om ni hörde våran julspecial så vet ni ungefär vad som väntar. Alltså nu kommer andra göttiga episoder av vårat år.
Precis. Så att istället för att knäcka julnötter tänkte vi nu öppna nyårskarameller.
Och då låter det så här.
Ja, men då sätter vi igång då och drömmer oss tillbaka till året som varit.
Det gör vi. Ann-Katrin, vi får ju väldigt mycket respons från våra lyssnare.
Ja.
Vilket är jätteroligt. Både bra och dålig feedback.
Så är det.
Kan man säga att det kan vara gäster ibland som får dålig feedback? Vi har ju en gäst som har fått ganska mycket, som har väckt mycket känslor.
Ja, men eller hur? Jag vet inte. Alltså, verkligen både och. Jag tror att man skulle nog kunna säga att det här är den som vi har fått mest respons på. Det avsnittet vi har fått mest respons på. Ja. Både positivt och lite negativt.
Alltså, det har varit en väldigt spännvidd på det.
Mm.
Den vi pratar om är ju Åsa Kadowaki.
Precis, ja. Och ämnet är ju egentligen likadant. Folk tycker väldigt olika om det.
Ja.
Sjukskrivning vid psykisk ohälsa.
Ja.
Det här är liksom ett avsnitt som vi får mail om. Vi får kommentarer på Instagram om.
Mm.
Vi får Facebook-mail om. Folk kommer fram till oss och pratar om det här.
Mm.
Både liksom kollegor och även de som liksom inte känner en kan ofta kommentera så här. Men jag lyssnade på det där avsnittet.
Mm. Vi har fått mail från patienter också.
Ja.
Patienter som har varit sjukskrivna eller är sjukskrivna och känner att alltså så här, ni som, jag tycker att alla ska lyssna på det här för det är superspännande. Men, och vi ska ju låta er lyssna på hur det lät.
Ja.
Men det folk har reagerat på var att Åsa hade en väldigt, eller många tyckte att hon hade en väldigt hård stil.
Mm.
Att hon, hennes ingång i det här är ju att vi sjukskriver alldeles för mycket och alldeles felaktigt.
Mm.
Vi sjukskriver människor som uppvisar helt normala reaktioner på livshändelser och vi etiketterar det som psykisk sjukdom när det egentligen handlar om helt normala reaktioner på livshändelser.
Ja.
Och att vi har fått en vriden bild av vad som är sjukt och friskt.
Ja.
Och det är ju väldigt kontroversiellt.
Ja, men det är ju det på något sätt. Och samtidigt så, jag tycker att hon har jätterätt i det. Det som jag kan tycka liksom, i verkligheten sen, kan jag tycka att det är lite mer komplicerat och lite mer svårt att dra gränsen än vad Åsa tycker att det är. Men så, ja.
Du hade ju haft Åsa som föreläsare i Linköping. Ja. Mm. Och jag hade läst hennes bok som heter Svensk sjukvård till vanvett.
Just det.
Om patienten bestämmer. Så att vi var ju förberedda på hennes linje, hennes ingång in i det här.
Men absolut, ändå, det var ju därför vi bjöd in henne.
Precis, men ändå blev vi så paffa. Vi blev mållösa. Jag blev mållös. Mm. Jag blev liksom, ja men ni måste ju lyssna på hur det lät. Lyssna på det här.
Men är vi läkare för dåliga på psyket? Vi har för mycket fokus på det somatiska?
Jag tror att vi har, ja, det är absolut vad som är normal psykologi och hur man hjälper människor att utvecklas. Vi har väldigt lite av det på utbildningen.
Mm. Mm. Nej, men för jag känner, precis som du tar upp Ann-Katrin, att jag tycker det är jättesvårt att veta vad är liksom, hur ska jag dra gränsen? Vad kan jag ställa för liksom, inom situationstecken, krav på patienten att och tänka att det här behöver liksom, du behöver exponeras för det här om du ska liksom komma vidare liksom. Och när är det kanske risk för att man missar viktiga varningstecken som kommer leda till en utmattningsdepression och liksom, man är ju jätterädd att missa något liksom.
Så nu kom doktorns ångest och syndrom med felfobi brukar jag kalla den, att doktorer har ångestsyndrom som medikalisering vilar på.
Men jag tänker att det finns ju ändå vissa psykiatriska diagnoser som bör sjukskrivas, eller det finns, stämmer inte det?
Vad tänker du på?
Nej, men ja, jag vet inte, depressioner och svåra ångesttillstånd.
Om man har en djup melankoli och är oförmögen, då, alltså jag har inte träffat mer än en handfull sådana patienter i primärvården de sista 10 åren, och då är det väldigt tydligt att de inte är kapabla. Men majoriteten av de patienter man träffar i primärvården som har uppfyller kriterier för depression, de har fortfarande kvarvarande autonomi och kan ta beslut och behöver göra förändringar. Och där handlar det ju mycket mer om kommunikationsfärdigheter, att kunna lägga tillbaka ansvaret för att göra val i sitt eget liv utifrån att man blir deprimerad när man använder undvikande. Och det är den här psykologin som läkare behöver bli mycket bättre på, att depression hänger också ihop med copingstrategier och ältande, och därmed som du sa utmattningssyndrom. Mm. Det är ju lång utveckling till dit, och det är inte ett virus som drabbar människan, utan det hänger ihop med egna beteenden som ältande och undvikande och kontrollbehov, och att man avstår från att ta beslut och att man avstår från att återhämta sig.
Men utmattningssyndrom är väl kanske egentligen det som jag bara spontant tänker på mest. Om man träffar en patient som berättar att hon inte kan liksom öppna mejlen längre utan att liksom det bara svartnar för ögonen, och man får vrålångest och man kommer inte ens ihåg sin portkod när man är hemma, och man tar sig inte ur sängen och liksom man kör mot rött och man vet inte hur man ska köra i en rondell och ja, men det kan ju vara jätteallvarligt. Då skulle det ju, ja, det känns ju som att hur ska man då kunna klara av att gå till jobbet och fungera på jobbet?
En reaktion som vi fick efter, det var att många tyckte att vi blev så avbrutna.
Ja, precis.
Och det måste jag hålla med om. Att det var ganska mycket så här. Jag behövde ibland fundera på hur jag skulle ställa nästa fråga. För det var 1000 tankar i mitt huvud.
Mm.
Och då kan man ju behöva en liten stund på sig och formulera det. Men Åsa var ju direkt på bara bam, bam, bam. Men nästa liksom.
Ja.
Så att ja, jag blev ganska överrumplad. Och jag tror jag låter ganska, inte irriterad, men sådär, låt mig få säga min fråga liksom.
Ah.
Och sen började hon analysera oss också.
Det var liksom en live-analys. Vi kan ju avslöja att en hel del av hennes analyser av oss är faktiskt bortklippta från vad vi sände. Vi sände en del av det. Men det är inte alltid vi sänder allt, helt enkelt. För att en del blev så personligt att vi håller oss för oss själva.
Ja,
Och det är ju likadant i och för sig. Med alla gäster vi träffar, det är ofta vi passar på med en liten privat konsultation.
Ja. Jag tänker osökt på Karin Ehn.
Ja, det kommer komma efter årsskiftet ett avsnitt med en gynekolog.
Ja.
Ja, Hon fick en hel del privata frågor. Men det kommer inte ni få höra. Nej, men som sagt, när vi träffar Åsa så... jag tycker hon är väldigt inspirerande.
Mm.
Jag håller med om jättemycket av det hon säger. Men det är roligt att det är ett avsnitt som verkligen har väckt känslor.
Mm. Och det skakar om, det skakade om min världsbild, måste jag nästan säga. Och nej, men jag tyckte det var jättekul att hon kom. Hon är väldigt inspirerande, väldigt annorlunda mot läkare som jag tidigare träffat. Jag blev irriterad, men jag tog med mig därifrån en positiv känsla och tyckte att det var kul att få bli lite irriterad. Det är bra, vi har en sån konsensuskultur i Sverige att man ska tycka så lika hela tiden. Jag tycker det är uppfriskande med någon som säger tvärt emot och bara kör stenhårt på sin linje och lämnar den lite darrande.
Och nu så jobbar jag på en vårdcentral just nu som verkligen generellt sett liksom, försöker följa Åsas linje.
Mm.
Så att första dagen jag var på intro så var det ju 3 läkare som rekommenderade mig Åsas bok.
Mm.
Det var det kul att man hade redan pratat med Åsa ett tag.
Du sa inte det då? Lyssna på den
podd. Ja, precis.
Hej, jag är ödmjuk.
Ja, nej, det sa jag inte.
Nej.
Ja. Ja, nej, men jag tycker det är inspirerande och lyssna gärna på hela avsnittet. Men då går vi vidare till nästa nyårskaramell.
Ann-Katrin, nästa nyårskaramell skulle jag vilja säga är vad podden har betytt för oss.
Ja, just det.
Och då slänger jag den frågan rakt till dig. Vad har podden betytt för dig?
Ja, men mycket. Det så liksom är det ju ett jättekul projekt som liksom har lärt en supermycket om någonting som man inte kunde någonting om tidigare. Om man bara tar rent praktiskt, man har lärt sig massa saker om ljud och fix och klippa och tekniskt och Instagram. Och som jag tycker det är kul liksom att få lära sig ett nytt fält. Sen så har det liksom betytt jättemycket för vår vänskap, tycker jag.
Ja, verkligen.
Alltså det är ju nästan det bästa ändå.
Mm.
För att vi var ju vänner innan. Bra vänner liksom.
Mm, ja,
men det är ju när man har en sån här baby som podden är ihop.
Nu är vi ju i princip gifta.
Vi är i princip gifta. Vi hörs ju liksom typ varje dag om någonting.
Ja, verkligen.
Så att det känns som att liksom, vi har ju kommit så otroligt nära varandra. Och så här, vi kan komma och gå hos varandra liksom. Och det är ju inte sällan jag smsar dig det sista jag gör innan jag somnar. Och liksom så så att på det sättet tycker jag det betyder jättemycket. För att också liksom, i och med att vi ses och pratar om saker som vi tycker är viktiga. Mm. Och som spelar roll. Det är både vårt yrke, men vi har ju också valt att prata om de här lite mjukare, eller vad man ska säga, ämnena som har med det här att göra. Liksom självförtroende och alla misstag man gör och liksom.
Mm.
Det har ju gjort att jag har dels berättat det för väldigt många tusen personer som jag aldrig har träffat.
Just det.
Vilket är lite jobbigt. Men det är ju liksom bra för en själv.
Mm.
Och det har ju gett att jag har dig som jag kan prata om alla sådana här saker med.
Mm.
Som är supervärdefullt.
Mm. Verkligen. Ja.
Mm.
Men Ann-Katrin, nu skulle jag bara vilja slänga oss tillbaka till våran allra första gäst.
Vida Hjärtberg.
Ja.
Han var ju liksom den allra första gästen.
Ja.
Han hade väl ingen aning om vad han skulle hamna i.
Det var ju så roligt för att Vidar hade ju samma tempo i kroppen som du och jag hade. Vi hade ju, innan vi frågade Vidar, så hade det väl bara gått en vecka från att vi ens hade kläckt tanken att vi skulle ha en podd.
Ja.
Och när vi frågade Vidar om han ville vara med så... men du, vi lyssnar på hur det lät.
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi.
Hej och välkomna till andra avsnittet av AT-läkarna.
Varmt välkomna alla kära lyssnare som vi hoppas att vi har där ute. Vi vet att vi har en lyssnare i alla fall. Vidar Hjärtberg, välkommen.
Tack så mycket.
Jättekul att du ville vara med. Vi frågade Vidar i förrgår om du ville vara med. Och du bara, absolut, funkar på onsdag. Och jag bara, okej, om en vecka. Nej, i övermorgon. Så att Ann-Katrin och jag fick bara hem, öppna kirurgiboken och typ läsa en kvart innan vi blev avbrutna.
Ja,
ja,
så är det.
Så att, förlåt oss våra skulder och lär oss allt du kan vidare.
Absolut, det kommer att gå ganska fort.
Det tror jag inte. Men du är ju kirurg.
Ja.
Mm. Vill du berätta lite kort bara?
Varför jag blev kirurg?
Ja.
Det var i första hand att det var så mycket skratt på kirurgkliniken. Jag började min bana och vickade på internmedicinsk klinik och sen på infektionsklinik. Och sen kom jag i kontakt med kirurgen och jag tyckte det var så kul.
Mm.
Det var mycket skratt, högt i tak och det hände saker hela tiden. Och det var egentligen det som fick mig att stanna kvar.
Mm. När började du din ST?
Jag började den 2007, det är 10 år sedan.
Mm.
Januari. Jag inledde starkt med att vara föräldraledig. Mitt första barn föddes då.
Mm. Mm. Ja. Just det.
Mm. Det är så okay. Vi kör vår AT.
Ja, precis. Mm. Föräldra-AT är väldigt lång.
Mm.
Vad har du för subspecialitet då?
Det är kolorektal.
Hur valde du det då?
Jag tror att det var lite liknande som varför jag fastnade för den här kliniken. Jag trivdes i ett visst gäng. Jag trivdes bra med övrig verksamhet också. Men det var kanske också möjligheten att få jobba med cancer.
Mm.
För på det här sjukhuset så är det då kolorektal som gäller. Alternativt hud i och för sig då. Mm. Så jag är väldigt förtjust i att ta hand om cancerpatienter och ha den typen av samtal. Och så. Så det var också någonting som drog.
Mm. Okej. Mm. Vad tyckte du var svårast som ny liksom, ST inom kirurgi?
Oj. Ja, det var väl att förstå allting som hände. Förstå hur operationerna genomfördes. Hur jag skulle informera patienten om hur operationerna gick till. Och vad de kunde förvänta sig efteråt. Vilka komplikationer som kunde tillstöta. För det var ju sånt man fick ta hand om som underläkare, alltså avdelningsarbetet att få syn på komplikationer snabbt och sådär.
Mm.
Just det. Mm.
Och när tyckte du att det blev lättare? Eller lätt? Är det svårt fortfarande?
Det är ju alltid svårt naturligtvis. Det tog flera år. Det skulle jag säga. Det var nog i slutet av ST som man började känna att man hade någon slags koll på det, tycker jag. Jag tyckte att det tog lång tid innan mycket föll på plats inom den här specialiteten. Det är säkert samma inom andra. Mm.
Det där var Vidar, vår första gäst.
Mm.
Vi får ofta frågan om hur vi hinner med allting.
Ja.
Och det är en fråga jag ofta ställer till mig själv. Men ibland är vi lite smarta, eller hur?
Ja.
För ibland är det faktiskt så att vi kombinerar att träffa vänner och släkt med att spela in podd.
Mm.
Till exempel hade vi ju en av våra bästa vänner, Johanna Hedström, med som gäst.
Ja.
Och hon sa några väldigt inspirerande saker, tycker jag.
Mm, verkligen. Johanna är ju sjuksköterska.
Mm.
Och vi pratade ju väldigt mycket om hur vi jobbar tillsammans.
Mm, precis.
Ja.
Ni ska få höra på hur det lät. Men jag tänker som läkare, det är ju en otrolig stress i det också på ett annat sätt. Men där är det ju ändå så här, nu är jag klar med det jag ska göra. Om man nu blir det. Och då är det ju inte så att man går in och börjar hjälpa sjuksköterskan att dela läkemedel. Utan då är man ju färdig.
Ja.
I alla fall har jag upplevt det så att man har ändå väldefinierade uppgifter. Så att jag skulle nog bli väldigt stressad av att känna att jag kan alltid göra mer.
Ja.
Det är typ som när man har jobbat på café och så här. Man kan alltid göra mer. Jag kan alltid börja städa bakom diskbänken eller göra rent espressomaskinen. Eller det finns liksom aldrig något stopp på
nej,
vad jag kan
och
göra
det
här.
Är ju det. Det är liksom från båda håll. Mm. Alltså man är mitt emellan lite två professioner.
Mm.
Och som du säger, att det finns alltid något mer. Det finns alltid någon jag kan hjälpa till med något annat. Och hitta den balansen.
Mm.
Men det är ju viktigt, tänker jag, på arbetsplatser att vara rätt så tydlig med så.
Mm.
Vem gör vad? För det kan ju också variera från arbetsplats till arbetsplats. Eller vem är det jag jobbar med idag? Ja, men när jag jobbar med den här personen förväntas det att jag gör allt det här. Men när jag jobbar med den här så ska jag inte göra att man...
Ja, otroligt stressande.
Ja, och gör liksom...
Gå och känna liksom vibbarna i luften.
Ja, lite så kan det ju lätt bli. Och det är ju jobbigt.
Hur tycker du att man ska göra då för att få den här tydligheten i vem gör vad och så vidare?
Ja, men det har jag ju börjat tänka på mycket nu när jag jobbar som enhetschef. Att hur ska man skapa en bra arbetsmiljö och... Men hur ska alla yrkesgrupper få det så bra som möjligt? Dels tror jag att det är viktigt med tydliga arbetsbeskrivningar på arbetsplatsen. Alltså vad förväntas att man gör på ett dagpass när man är undersköterska, när man är sjuksköterska, när man är läkare. Och vad förväntas att vi gör på kvällen och natten. Viktigt att det är tydligt vad som förväntas av en. Och sen att man har avsatta tider för avstämningar. Tror jag är jätteviktigt. Men vi arbetar mycket med pulsmöten. Och
vad är det då?
Det är att då träffas alla yrkesgrupper och går igenom patienterna. Så då är det sjuksköterska, läkare, undersköterska, kurator, dietist. Så går man igenom patienterna. Liksom förväntad vårdtid. Vad behövs göras idag? Och då kan alla yrkesgrupper säga att men nu har jag upptäckt att Sven verkar lite deprimerad här. Då kanske kuratorn säger, fint, då går jag in till honom sen. Man delar upp arbetsuppgifterna och stämmer av hur ska den här dagen se ut. Och då blir det ju rätt så tydligt vad som behövs göras. Och sen även efter, efter ett arbetspass att man har en liten så här avsatt reflektion. Vad gjorde vi bra idag? Var det några svårigheter vi stötte på idag? Till exempel att ja, men jag tyckte det var lite konstigt att du gick på frukost utan att säga till mig. Att man reder upp de här små irritationsmomenten som kan komma upp. Att man reder ut dem en gång så att det liksom är klart tills man då går på sitt nästa pass. För i vården är det ju mycket personal i omlopp. Det är, alltså sjuksköterskor kommer och går och samma med undersköterskor och läkare. Och det kan vara svårt som ny att bara så stanna alla i teamet. Hallå, kan vi stämma av? Men finns det då en utsatt tid? Klockan 11 träffas vi och stämmer av. Och de här tiderna respekterar vi. Då tror jag att det naturligt kommer upp. Saker som man kan jobba med.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Och sen har vi också haft med Kristina Spets och Marie Lindskog. Och Kristina är ju min svägerska och nära vän. Och jag tyckte det var så himla roligt att ha med dem även i deras egenskap av apotekare.
Och det är också ett sånt avsnitt som vi får mycket respons om. Ja, många verkligen. Tycker att det har varit väldigt bra.
Och det är roligt att få in kategorier, precis som Johanna och som Marie och Kristina, som är kollegor till oss fast som har andra yrken. För vi arbetar ju så himla tätt och vi är så beroende av varandra och vi har jättemycket att lära av våra kollegor. Och det här skulle jag säga är det bästa tipset som vi fick av våra kära apotekarkollegor.
Men vi kanske kan börja med att prata om när man träffar en patient på akuten. Man har aldrig träffat patienten tidigare.
Mm.
Vad tycker ni att man ska tänka på när det gäller läkemedel just?
Jag tänker först att man verkligen ska ta sig tiden att också tänka läkemedel. För jag tror man många gånger missar den tanken gången.
Ja.
Socialstyrelsen har publicerat siffror på att mellan 10-35% av de äldre som söker medicinsk akut sjukvård gör det på grund av läkemedelsrelaterad sjuklighet. Och att stor del av den sjukligheten hade kunnat förebyggas. Så att det är ändå en ganska stor siffra.
Det är jättestor siffra. Mm.
Så det gör ju att en av de viktigaste frågorna vi ställer i ett sånt läge är ju, och ni också, är kanske, är det någonting du nyligen har börjat eller slutat med? Av just läkemedel. Det är liksom, det är nog standardfrågorna vi tänker är bland det viktigaste på en akutvårdsavdelning.
Mm.
För det kan mycket väl vara läkemedelsorsakat ibland.
Mm.
Och så tänker jag att att man behöver försäkra sig om att man vet vilka läkemedel patienten använder. För att det vet vi också att de läkemedelslisterna vi har i journalerna, de stämmer ju oftast inte. Mm. De är ju en historia många gånger.
Mm.
Och det kan påverka jättemycket vad man använder som man inte är förskriven. Man kanske har, det frågar man ju ofta om, men NSAIDs till exempel kan man ju äta stora mängder av. Treo kan man ju äta stora mängder av utan att ha det förskrivet. Och man kan ju ha lånat sin frus mediciner eller man kan ha en gammal ordination. Jag har haft ett par patienter som har självmedicinerat med kaliori till exempel.
Okej.
Okay. För att de...
Vad fick de?
Ja, men, alltså, folk har sina egna logiska skäl på sitt eget sätt. Fast inte alls logiskt för mig som hälso- och sjukvårdspersonal. Men det var någon farbror som hade mått så dåligt så länge. Och sen så hade man ju upptäckt att han låg lågt i kalium och gett honom kalium. Och då hade han börjat må bra. Och sen när han började må dåligt igen, då visste han ju att det var ju en bra tablett.
Mm. Just det.
Så den hade han kört igång med då igen. Och det är bara ett av alla exempel på att patientens logik kring läkemedel är sällan samma logik som vår.
Nej.
Och just äldre tänker jag, så tantar exempelvis, eller farbror svarar nej liksom på att nu köper inget receptfritt. Mm. Men när man sen börjar diskutera, men vad använder du när du har ont? Och man får upp de här, vi har en hjärtsviktsförsämring och sen framkommer det mycket NSAID receptfritt exempelvis. Det kan ju vara rätt värdefullt för bedömningen, tänker jag.
Mm.
En annan sak som man också ska ha med sig tycker jag är att... det är svårt att sköta sin läkemedelsbehandling för många. Jag har förmånen att få... När jag har min mottagning på vårdcentralen så ber jag patienterna ta med sig sina mediciner. Långt ifrån alla gör det, men de som gör det... Jättemånga gånger upptäcker man ju till exempel dubbelanvändning av två generika. Eller man har missat en utsättning för man var så stressad när man åkte hem från sjukhuset förra gången. Den tror jag man kanske inte liksom tänker, men där kan har jag många gånger varit med och hittat ren felanvändning, för man har inte förstått hur man ska använda sina mediciner, så har man blivit sjuk av det.
Men det måste ju vara ett stort problem just med generika preparat. Jag hade en patient idag som inte hade fattat att acetylsalicylsyra var samma sak som trombyl.
Nej.
Och det måste ju vara jättevanligt.
Ja, det är jättevanligt.
Så många olika saker.
Det är jättevanligt. Mm.
Speciellt ett läkemedel som är liksom så himla många år har hetat någonting liksom, och sen bara kommer något nytt.
Ja.
Men jag tänker både att läkemedelslister inte stämmer, för så är det ju verkligen. Och sen även om själva listan stämmer med vad patienten borde ta, så är det ju verkligen inte säkert att verkligen patienten tar det sen.
Nej, och då tittar man på följsamhetsforskning som är ju mitt egna lilla specialintresse. Den säger ju att studier säger väldigt olika, men omkring 50% av ordinationerna tas som de är tänkta från när de ordinerades. Sen behöver det ju inte vara att man inte alls tar dem då. Man kanske gör korta break, men många använder dem inte. Inte alls sina mediciner. Och
det där är ju jätteviktigt, jag tänker, om man har stått på höga doser av någonting. Det kanske är så att det ser ut som att man har trappat upp till kanske 325 mg vaccin.
Mm.
Om man då skulle sätta in det där utan att fråga patienten, så blir det ju jättejobbiga insättningssymptom eftersom man trappar upp det.
Mm, när man till exempel läggs in då och verkligen får det som står i listan.
Ja, så det är också en anledning att inte bara aktivera den utan att verkligen kolla. För det är likadant om man helt plötsligt får 3 hypertonileckemedel.
Mm.
Ska vi gå vidare till nästa nyårskaramell?
Det gör vi. Vissa avsnitt är ju väldigt riktade till sjukvårdspersonal. Mm. Men sen har vi vissa avsnitt som har faktiskt fått stor spridning även bland folk som inte alls har någon anknytning till vården.
Ja, men precis.
Och då tänker jag på Katarina Hovner.
Ja, hon pratar ju verkligen om något medicinskt.
Ja.
Men det här är ju någonting som liksom triggar en nyfikenhet hos alla, tror jag. Vi pratar om psykopater. Det är liksom... På något sätt, det här är tidningsrubrikernas ord.
Ja, men verkligen.
Ja.
Katarina har ett otroligt spännande jobb.
Mm.
Alltså båda hennes avsnitt är ju liksom bara så rafflande. Irena pratar om just om psykopati. Mm. Hur känner man igen en psykopat? Vad är deras liksom särdrag som man ska hålla ögonen öppna efter?
Mm.
Jättespännande.
Och hon är ju så otroligt intresserad, genuint av det här.
Ja, men verkligen.
Forskar om det liksom, psykopati, empati, vad det är det liksom.
Men ska vi lyssna på hur man faktiskt ska känna in en psykopat.
Mm. Vad är psykopati?
Ja, man kan säga att psykopati är en samling personlighetsdrag. Man kan säga att det tillhör personlig störning eller personlig syndromen. Och det som utmärker just de psykopatiska dragen är att man är charmig, vältalig, manipulativ, man är lätt för att ljuga, man känner inte så mycket ångest eller dåligt samvete och man är väldigt orädd socialt. Vi brukar räkna psykopati som tillhör den då personlighetsstörningen eller personlighetssyndromen.
Mm.
Nu är det ju så att psykopati finns ju inte i DSM-5, våran diagnosmanual då.
Mm.
Utan där finns det en diagnos som heter antisocial personlighetssyndrom. Och det kan man säga är ett närliggande, alltså man kan säga att de överlappar ganska mycket, psykopati och antisocial personlighetssyndrom.
Så att psykopati är liksom närbesläktat med antisocial personlighetsstörning.
Mm.
Men vad är då en personlighetsstörning?
Ja, man kan säga att för generella kriterier för att man ska säga att någon lider av en personlighetsstörning eller personlighetssyndrom, det är att man har problematiska personlighetsdrag som återkommande försätter en i svårigheter, kan man säga. Det ska leda till ett lidande, kliniskt lidande och en funktionsnedsättning. Och gör inte det, då pratar vi inte om personlighetssyndrom eller personlighetsstörning, då pratar vi bara om personlighetsdrag.
Mm.
Och alla människor har ju en personlighet och alla människor har personlighetsdrag.
Ja.
Vilket gör att vi alla ligger liksom mer eller mindre nära då, kanske vissa av de här specifika störningarna då, eller syndromen.
Mm.
Men ja, alltså de generella kriterierna för att överhuvudtaget prata personlig störning, det ska vara det här att det är faktiskt en klinisk lidande och en funktionsnedsättning.
Mm. Och de delas ju in i 3 kluster.
Mm.
Vi skulle bara kunna nämna de 3.
Ja, kluster A då, det är, där ingår det 3 specifika störningar, schizotypal, schizoid och paranoid personlighetssyndrom.
Mm.
Och de är, man kan sammanfatta det som liksom udda och excentriska, så brukar jag skriva när jag föreläser om det.
Ja.
Och sen så har vi kluster C, tar jag först nu. Där är det mer ängsliga, inåtvända personer, där ingår osjälvständig, tvångsmässig och ängslig personlighetssyndrom.
Masse.
Ja, precis. Orolig, lite räddhågsen, lite ängslig sådär. Mm. Lite, ja. Och sen har vi då kluster B.
Reina
och kluster
räv.
B.
Förlåt.
Och kluster B är ju min favorit. Nej.
Ja.
Där ingår ju då väldigt dramatiska, färgstarka personer som är utåtriktade och ja, ibland explosiva. Mm. Där ingår narcissistiskt och där ingår borderline, antisocial och histrionisk personlighetssyndrom.
Mm.
Och det är väl de som man kanske stöter på mest egentligen, för det är de som på något sätt ställer till mest problem, kan man säga. Och inom rättspsykiatri är absolut där som de flesta är. Mm. Om det är några, ja, de antisociala är ju klart det.
Ja. Tycker du att du kan känna igen en psykopat?
På stan eller?
Ja.
Det beror på om jag pratar med personen.
Om du pratar med en person, ja. Kanske inte på kläderna sådär, men...
Nej, jag tror... Ja, nej, men så här, man kan väl säga att om man... Jag brukar då säga, det är en sån här klyscha, men jag tycker den är väldigt sann. Om det låter för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant.
Mm.
Hur alltså menar du då?
Ja, personer som drar väldigt häftiga historier eller berättar saker som låter helt osannolika eller lovar stora saker, så ska man ju vara lite på sin vakt, kan jag tycka. Och jag tror att vi alla har väldigt olika liksom radar eller tröskel för att känna igen det där. En del av oss är mer blåögda än andra och tycker att det liksom är härligt med personer som lovar saker och så. Och det tycker jag, men det är ju fint att folk är naiva och tror gott om människor. Jag kan ju känna då att jag kanske är för cynisk ibland, att jag liksom ifrågasätter saker. Men det tror jag har att göra med det jag jobbar med.
Mm.
Men jag tycker på något sätt att det är ju härligt att det finns människor som faktiskt tror gott om dem. Men man ska inte, det får inte gå så långt att man blir helt lurad förstås.
Nej.
Och det finns det ju tyvärr en hel del människor som blir. Och just det här, när man börjar förstå, när man liksom tycker att historierna inte riktigt går ihop, när det är saker som inte verkar stämma, när man, och ifrågasätter man det, så kommer det bara ett nytt svar. Det, liksom, det blir inte någon reaktion på att man skäms eller blir påkommen, utan då bara drar man en ny historia.
Mm.
Och när det börjar bli så, när man, när någon liksom, ja, när man börjar känna liksom att det är något som inte stämmer, så tycker jag att man ska dra den åt sig.
Ja. Man kommer ju osatt att tänka på Madsen och liksom nya historier. Så fort det kom upp nya bevis så kom det en ny version. Liksom, på något sätt.
Ja. Ja, och han i den rättspsykiatriska utredningen som gjordes där i Danmark då, så pratade man om psykopatiska drag.
Mm.
Och det är väl ett exempel på det, att han faktiskt ändrade sin historia hela tiden.
Mm.
Och jag tänker också det här sättet att dupera sin omgivning, att han... Jag menar, offre Kim har liksom inte haft en aning och följer med honom ner i en ubåt.
Ja.
Mm. Snacka om och tänka att det inte ska hända något. Liksom.
Det var AT-läkarnas nyårsspecial.
Mm.
Nu kommer ett nytt år. 2019 har inletts och det ska bli jättekul att fortsätta spela in podd och se vad det här året har med sig. En sak vet vi, Ann-Katrin. Vet du vad det är? Vet du vad jag tänker på?
Jag kanske vet, vill du säga.
Vi kommer bli klara med AT.
Ja, hoppas.
Vi kommer sammanstråla på vårdcentralen i slutet av april.
Mm.
Och göra våra sista skälvande veckor tillsammans på samma vårdcentral.
Nu ska det skrivas AT-tenter.
Just det.
För min del.
Ja.
Du är redan klar, din lyckans ost.
Tack och lov. Ja.
Och så ska vi göra de sista månaderna på AT.
Ja.
Mm. Och då får vi se lite vad AT-läkarpodden tar vägen sen.
Mm.
Det blir ett äventyr ni får hänga med på.
Ja, det vill vi att ni gör.
Mm.
Så gott nytt år på er allesammans. Vi önskar er all lycka inför det nya året. Och vi önskar verkligen att ni vill fortsätta att följa med oss på den här resan.
Gott nytt år!
Gott nytt år!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.